Aretha Franklin är den viktigaste rösten i svarta Amerikas musik.
Hon banade vägen för många. Det är stort.
Larger than life är väl egentligen det en diva är. Precis så är ju Aretha Franklin.
One who is very grand, who has major credentials, who has sometimes been called difficult, prima donna, that kind of thing.
Ridån går upp och publiken drar efter andan när en av musikvärldens största giganter, Aretha Franklin, skrider ut. Det är den 29 december 2015 och på Kennedy Center Honors stora scen i Washington ska låtskrivaren Carole King, som själv sitter i publiken, hyllas. Den 73-åriga soul-divan, klädd i rysk fotsid, sobelpäls och beige långklänning med broderier, placerar handväskan på flygen och slår sig ner. Att Aretha är både sjuk och gammal är ingenting som märks när hon brister ut i You Make Me Feel Like a Natural Woman. I slutet av låten går Aretha lite mödosamt fram till scenkanten, och det hon ska göra nu ska komma att bli legendariskt. Samtidigt som Aretha visar prov på sitt enorma röstregister så sliter hon av sig pälsen och släpper den till marken. En symbolisk gest för divor genom historien som får publiken att resa sig i bänkraderna. Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Aretha Franklin, drottningen av soul. Jag heter Siri Hill. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. Detroit, Michigan, 1950. Det är sen kväll på Boston Boulevard, men i en av de ljusgula tegelvillorna pågår festen för fullt. 8-åriga Aretha vaknar av en lätt knackning på sovrumsdörren. Hennes pappa, kändispastorn Clarence Lavone, C.L. Franklin, kikar in. Tillsammans går de ner till undervåningen, där Detroits svarta musikaliska och politiska elit festar. Vid barskåpet står jazzmusiken Nat King Cole och snackar med gospellegenden Mahalia Jackson. Artisten Sam Cooke, som Aretha är hemligt förälskad i, tänder gospelsångerskan Clara Ward's cigarett. Han diskuterar ivrigt med pastorn och medborgarrättskämpen Martin Luther King. Familjen Franklins hem är ett musikaliskt, religiöst och politiskt nav i Detroit.
C.L. Franklin, som var så enorm, han var liksom en så karismatisk stjärna.
Det här är Nathan Hammelberg, kulturskribent och verksam i kulturföreningen Selam.
Han var kanske en av de mest populära i svarta kyrkor. Och kunde sådär, bara utan att blinka kräva $4,000 för att hålla en gästpredikan någonstans. Han var så turnerande stjärna.
Pappa Siel älskar att stå i centrum. Men hans dotter verkar inte ha ärvt den egenskapen. Med blicken i golvet leds den blyga åttaåringen fram till pianot i det fullpackade vardagsrummet. När Aretha låter fingrarna dansa iväg över tangenterna är hennes blyghet som bortblåst. Två år har gått sedan pappa Siel skilde sig från Arethas mamma Barbara. Och Aretha växer upp tillsammans med sina syskon och sin pappa här i Detroit.
Vet man någonting om USAs svarta huvudstäder så är ju både Memphis och Detroit några av de kulturellt viktigaste städerna. På grund av att det fanns så mycket bilindustri och tillverkningsindustri så var det fanns en ganska välmående svart arbetarklass och medelklass. Och det är liksom i den miljön som uppstår kring det och kyrkan som det finns liksom utrymme för en showbiz.
I en intervju med NPR's Fresh Air år 2001 berättar Aretha om kvarteret hon växer upp i.
In that particular neighborhood were some people that we all know. Smokey Robinson lived just a block from me. Diana Ross lived a few doors from Smokey. Most of the Miracles stayed on the north end. It was pretty much a middle class, middle to upper class neighborhood on the north end of Detroit.
Arethas uppväxt genomsyras av musik. Både hemma på Boston Boulevard och i The New Bethel Baptist Church, där Siel är pastor.
It is said that there was a man who had a poultry farm.
Yes.
And that he raised.
I de hårda kyrkbänkarna tillbringar Aretha många timmar med att lyssna på pappans populära predikningar som även ges ut på skiva. Aretha Franklin berättar i Fresh Air.
Church nurses carried smelling salts to revive worshippers who were overcome to the point of fainting by the spirit or by your father's sermons. What was it like for you to watch your father speak and people fainting in church?
Well, it was tremendous. I love going to church. I enjoyed being a part of the choir and just doing things in and around the church. But as a young girl, I certainly enjoyed watching and listening to my dad.
Att pastor Franklin har en alldeles särskild magnetism undgår ingen. Men det kommer med en baksida.
Han var ju en exceptionell person. Väldigt karismatisk, jättesnygg.
Musikern och kompositören Ulla Vretagen spelar i bandet Violet Green som hyllar rocken och bluesens kvinnliga pionjärer. Där har Aretha Franklin en självklar plats.
Älskade all sorts musik, men också väldigt, väldigt promiskuös. Och han plockade in det där i kyrkan och liksom det var kärlek i Herrens namn.
I biografin om Siel Franklin, Singing in a Strange Land av Nick Salvatore, konstateras det att kändispastorn till exempel gör en 12-årig flicka i församlingen gravid. Trots att Aretha själv är ett barn kastas hon in i ett kändistätt sammanhang där alkohol, sex och fest är vardag.
Stop!
Solen bränner mot asfalten. Men inne i den stora vita kyrkan, New Bethel Baptist Church, ger stenväggarna välbehövlig svalka. Tioåriga Aretha sitter redo i kyrkbänken längst fram, medan pappa Siel, klädd i svart kostym, solglasögon och skor i alligatorskinn, håller låda inför församlingen. Att Aretha precis har förlorat sin älskade mamma i en hjärtattack är ingenting man talar högt om. För Aretha, som är förkrossad, blir musiken både en räddning och ett sätt att få sin upptagna pappas uppmärksamhet.
Hon var som ett ensam barn trots att hon hade syskon, och hon var ganska blyg och sådär.
Nathan Hammelberg igen.
Samtidigt som hon blev väldigt bekräftad som barn när hon började sjunga i kyrkokör då, som fanns kopplat till hennes pappas församling.
När Siel kikar ner på dottern över solglasögonen vet Aretha att det är dags. Hon byter plats med sin pappa för att göra sitt livs första solo. I en intervju med NPR från 2004 berättar Aretha själv.
There was a little footstool there. Someone found a footstool in the office and put it there on stage for me to stand on to sing, because they didn't feel that I would be seen. I was so small.
När Aretha brister ut i sång går ett sus genom församlingen. Att flickan har talang råder det ingen tvekan om.
Aretha Franklin var en barnstjärna. Hennes syskon har ju beskrivit att hon kunde höra en sång och så kunde hon bara sätta sig ner och ta ut ackorden perfekt och sjunga melodin direkt.
Enligt Ulla Vretagen lyfter pappa Siel sin dotter till skyarna.
Hon hade begåvning för att sjunga all sorts musik och blev ju hans protegé, eller liksom verkligen så här underbarn. Se vad Herren har gett till min dotter. Så hon blev ju hans prinsessa redan tidigt. Ja, det är, jag tror att hon tidigt bar på väldigt mycket svåra saker som hon kanske inte var så bra på att bearbeta. Eller hade möjlighet att bearbeta.
På dagarna tillbringar pappa Siel all sin tid i kyrkan. På nätterna fortsätter de extravaganta festerna i familjen Franklins tegelvilla. Ryktena går om att Aretha i samband med festerna får besök i sitt flickrum av pappans gäster. En kall januaridag 1955 tar 12-åriga Aretha sin nyfödda son Clarence i famnen för första gången. Barnets pappa, som Aretha hemlighetsfullt refererar till som Romeo, är inte med i bilden. Och eftersom Aretha själv är ett barn så får farmor Big Mama ta hand om pojken. Familjen Franklin kan inte undgå att höra att snacket går.
Jag tror att det bidrog till att hon satte liksom en hård gräns kring sitt privatliv. Jag uppfattade det som att hon var ganska skyddad på det sättet att hennes far vaktade den gränsen att inte folk skulle snoka i det. Och han hade den status han hade, så det funkade väl ganska effektivt.
Aretha slits mellan sin nya roll som tonårsmamma och drömmen om en musikkarriär. Hon vet att hon inte kan få båda och till slut tvingas hon välja. När pappa Siel vill ta med henne på en av sina populära väckelseturnéer runt om i USA följer hon med. Siel är fast besluten att göra sin dotter till en stjärna, och i det segregerade USA i kyrkan en perfekt grogrund.
en scen där man kunde få gömma sig och också bli betraktad av vita som hederliga medborgare då, om man var uttalat kristen.
Ulla Vetagen igen.
Och det var ju väldigt skönt för många att kunna klara sig undan förtryck och förföljelse och så där, genom att säga att nej, men jag är en kyrkans människa. Så kunde man stänga om sig där och få vara i fred.
Vart turnésällskapet än kommer hänförs publiken av Aretha. Men uppmärksamheten på scen står i stark kontrast till hur de behandlas backstage.
Well, it certainly was not what I was used to or accustomed to in Detroit.
Aretha Franklin beskriver själv i intervjun med NPR's Fresh Air.
On the other hand, it was not that bad. We didn't have extreme experiences of any kind, but there were times that we were asked to go to the back of the restaurant, say, or we couldn't use the bathrooms.
Tonåriga Aretha ger ut sin första skiva och går från klarhet till klarhet inom gospeln. Familjen Franklin kan snart flytta till ett större, mer exklusivt hus. Och det behövs. För sensommaren 1957 föder 15-åriga Aretha ännu ett barn med en hemlig far. Sonen Edward. Aretha sluter den eleganta ullkappan hårdare om sig och kikar upp mot den enorma byggnaden på 52nd Avenue. Huset är så högt att det ser ut att flyta ihop med himlen. Året är 1960 och Aretha och Ciel, som axlat rollen som sin dotters manager, befinner sig i New York. Förhoppningen är att skivbolagen ska få upp ögonen för den talangfulla 18-åringen. Men att vara ung, kvinna och dessutom svart i musikbranschen är långt ifrån okomplicerat.
USAs musik var väldigt... Den var segregerad på samma sätt som samhället var det. Så det var en svårighet. Och det här är ju inte bara liksom hur radiostationerna spelade. Det är också hur skivbolagen marknadsförde och förde ut saker. Det är hur saker gavs annonsutrymme i tidningar. Men även så där, vad som ens fick spelas på vissa jukeboxes ute på ställen. Liksom. Alltså jag har sett affischer och sånt där. Liksom, förbud mot enordsmusik på massa av ställen in på 60-talet. Sen också att vara ung tjej. Det har väl aldrig varit tacksamt i musikindustrin ur ett sorts maktperspektiv.
Tack vare sitt stora kontaktnät har pappa Ciel ändå fått kontakt med flera skivbolag. De besöker det ena flådiga kontoret efter det andra och till slut får de napp. Aretha signar med prestigefulla Columbia Records. Året är 1961 och Aretha, som nu bor i New York, besöker familjen i Detroit. På nattklubben The 20 Grand dunkar musiken och drinkarna är starka. Aretha ska precis beställa något att dricka när hon ser en man med glittrande varma ögon och ett brett leende på andra sidan rummet.
Ted White var en hustler-typ till musikmanager som började ansvara för henne.
Runt den charmiga 31-åringen Ted händer det grejer. Och Aretha, som börjar bli less på sin kontrollerande pappa, faller som en fura. Efter en tids dejtande gifter paret sig mot pappa Siels vilja. De får sonen Teddy och samtidigt som Aretha spelar in skivor på löpande band så inleds ett nytt liv med sena nätter, fest, alkohol och otrohet.
Alla skildringar jag har läst ger intryck att han har hjälpt mer än han hjälpte och utöver det så var han våldsam och dominerande mot henne.
Det kommer dock dröja flera år innan sanningen om äktenskapet kommer ut.
The gospel to me has a lot more movement to it and a lot more of what I feel is so. A lot more feeling.
Aretha låter fingrarna dansa över pianotangenterna när ABC News besöker henne i studion.
I've still got to find out who and what I really am. I don't know yet. I'm trying to find the answer.
Aretha jobbar stenhårt, turnerar och ger ut album efter album. Men trots att hon redan är ett namn inom gospeln så tycks hennes musik inte ta sig igenom bruset.
Den allmänna åsikten är att Columbia, de här första skivorna hon gjorde där under några år, att det helt enkelt var för vitt. Det var ett vitt sound för en vit publik.
Det här är musikjournalisten Petra Markgren Wangler. Hon var en av de första skandinaviska journalister som intervjuade Aretha Franklin år 2000.
Columbia var för mesigt, för tråkigt. De kunde inte ta hand om henne, de kunde inte ge henne det hon behövde. Hon själv säger ju inte så, utan hon säger att hon kunde hitta lite av sin då vocal signature på Columbia. Men helt enkelt, den stora grejen var väl att det var för slätstruket. Man fick inte fram den råa essensen som Aretha Franklin är och var hela tiden egentligen.
Efter totalt 6 år och 9 album på Columbia Records går Aretha och skivbolaget skilda vägar. Fame Studio, Alabama, 1967. Aretha Franklin har signat med skivbolaget Atlantic Records med producenten Jerry Wexler i spetsen.
Han såg ju mera i henne än någon riktigt hade gjort innan.
Och för första gången känner hon att något är på väg att lossna.
Hon hamnar mera i förarsätet och får välja låtar lite mer utifrån vad hon vill. Det är seriösa inspelningar, de låter dem ta den tid det kräver och sånt där. Och sen är det nog, jag tror att en till faktor som man inte ska underskatta, det är typ att tiden helt plötsligt har mognat.
Jerry Wexler har parat ihop Aretha med bandet The Muscle Shoals Rhythm Section, ett Alabama-gäng som är kända för sitt groove. Hon har också börjat samarbeta mer med sina 2 systrar, Carolyn och Irma, som också är talangfulla sångerskor. Men trots att alla förutsättningar finns i studion är det ändå något som inte lirar. Den filmade studiosessionen återges i dokumentärfilmen Aretha Franklin, Soul Sister.
I remember that particular session. It was the very first session, so naturally, yes, I remember it. And we really were kind of struggling. It just wasn't quite coming off, although we had dynamite players. And finally, someone said, Aretha, why don't you sit down and play?
I intervjun med NPR berättar sångerskan hur hon slår sig ner på pianopallen och tar några ackord.
And it just happened. It all just happened.
Låten I Never Loved a Man The Way I Love You, som kommer till i Fame Studio, blir 24-åriga Arethas efterlängtade genombrott. You're no good heartbreaker. You're liar. Samtidigt som Arethas succéskiva snurrar på radiostationer över hela USA skakas landet av oroligheter. Sommaren 1967 inträffar något som både ska skaka om och sätta Arethas hemstad på kartan för all framtid. Klockan är runt 4 på morgonen den 23 juli och på en svart klubb på 12th Street i Detroit är festen i full gång. Två lokala Vietnamveteraner har kommit hem och man har firat sedan tidig kväll. Plötsligt stormas baren av den lokala polisstyrkan och de 82 gästerna grips och radas upp på gatan med händerna mot husväggen. Uppretade lokalbor samlas utanför baren. Den svarta befolkningen i Detroit, som länge trakasserats av polisen, har fått nog. En glasflaska slungas mot en polis. Upploppet är ett faktum. I 5 dagar drabbar Detroitborna och polisstyrkor samman i det som ska räknas som det dödligaste sociala upproret i USA:s historia. Byggnader sätts i brand, butiker plundras, 43 personer dör och över 7000 grips. När Aretha ser sin älskade hemstad brinna väcks något i henne. En vrede.
Vietnamprotester, kravaller i Detroit och i Watts och oroligheter i Harlem och strejker. Hennes musik resonerade med de stämningarna.
Och det med sin tolkning av Otis Reddings låt Respect, som Aretha Franklin blir en symbol för medborgarrättsrörelsen i USA.
Hans version låter som liksom en typ av relationsbråk. Idag skulle man kanske till och med tänka till lite gnälligt, men när hon sjunger den, då blir det dels en liksom kvinnokamps anthem på ett sätt, men det är också en medborgets anthem. Det är liksom det svarta USA:s krav på det vita Amerika. All I'm asking is a little bit of respect.
Det var verkligen ett jubel i den afroamerikanska befolkningen att vi älskar vår nya drottning. Den som bär på hela folkets alla orättvisor och förtryck och bär fram det med stolthet och sån skönhet.
Ulla Vretagen igen.
Hon visste nog tidigt att jag är den som bärs fram och ska representera min kultur. Och det har hon gjort också politiskt. Hon backade Angela Davis som ju var en väldigt kontroversiell person då när det var den här icke-våldsvågen, så drog ju Angela Davis slutsatsen att det här går inte. Vi måste möta våld med en viss del våld, vilket ju inte var rumsrent. Och hon åkte ju fast och Aretha Franklin erbjöd sig att betala borgen. Hon stötte även Svarta Pantrarna.
Good evening. Dr. Martin Luther King, the apostle of nonviolence in the civil rights movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee.
Den 4 april 1968 nås Aretha av nyheten att hennes vän och en av medborgarrättsrörelsens starkaste förgrundsgestalter har skjutits till döds. CBS News rapporterar.
Dr. King was standing on the balcony of a second floor hotel room tonight when, according to a companion, a shot was fired from across the street.
Martin Luther King vilar i en brunbetsad träkista, översållad med vita blommor, när han bärs in i Ebenezer Baptist Church i Atlanta. På gatan utanför har tusentals sörjande samlats för att ta farväl av mannen som Aretha har känt sedan hon var barn. I want you to take my hand. I den fullsatta kyrkan står 26-åriga Aretha Franklin. Hennes hår är uppsatt i en hög frisyr och den prydliga dräkten lyser ljusgul. När hon framför vännen Martins favorithymn, Precious Lord, stiger hennes röst mot taket, ren och klar.
Hon sjunger så högt och hon har alla register. Hon är som en svetslåga och kan vara ömsint och sorgsen liksom i en och samma fras. Det är svårslaget. Om man ser henne så ser hon ju ut att vara en väldigt sorgsen människa. Och musiken är ju en helande kraft. Så att jag tror att det för henne fanns inget annat alternativ än att bara fortsätta.
Så mina damer och herrar, Lady Soul, Aretha Franklin!
En dryg månad senare gästar Aretha Franklin bandsalonger i Stockholm. Hon är klädd i en ljus, långärmad klänning med fluffig pälskant. Trots att svetten rinner rör sig hennes hårdtuperade frisyr inte en millimeter. Konserten filmas och visas på SVT. Samtidigt som de sociala motsättningarna i USA rasar vidare befinner sig Grammy-belönade Aretha på toppen av sin karriär. Den folkkäre producenten och radioprataren Purvis The Blue Man Spam har krönt henne till The Queen of Soul. Hennes senaste skiva säljer som smör och turnéschemat är fullspäckat. Sverigebesöket är en succé och nu står det klart även för den svenska publiken hur banbrytande hennes sound är.
Aretha Franklins musik, den ligger ju till grund för all svängig musik. Groovet, alltså hur hon kunde hitta nya spännande grooves. Men också behandlingen av alltså hur man använder körer, de här arrangemangen, avancerade arrangemang, roliga, experimentella, fria och hennes pianospel som också är ju outstanding.
På bandsalonger den där kvällen 1968 bländas publiken av Arethas stjärnglans. Men framgången, kommer med ett högt pris. Alla sena festnätter börjar gå över styr. Pressen är enorm. Och bakom henne står hennes man Ted White med blåslampan.
Liksom hennes alkoholism, men även då hennes omvårdnad om sin egen kropp. Eller brist på det, var en sorts självmedicinering för depression. Det är som att hon hade ganska många trauman av våld och så. Men också den här att vara mitt i smeten bland massor av celebra människor och vara väldigt ensam samma gång. Alltså flaskan är ju, eller andra droger för den delen, är ju typ det föreslagna i den sitsen.
Det dröjer inte länge innan problemen börjar gå ut över Aretas karriär. Hon dyker upp berusad innan spelningar. Under en konsert i Georgia trillar hon, bryter armen och tvingas avbryta.
Men hon har de där inställda spelningarna och inte pallar. Och jag tror nog det mer har med alkoholism och psykiska hälsan att göra. Jag vill inte möta min publik, jag vill inte möta världen så här.
Aretha dövar sin ångest med alkohol och skräpmat. Och de inställda spelningarna och hennes pendlande i vikt är mumma för skvallerpressen. I juni 1968 är Aretha Franklin ute på Europaturné med succéalbumet Think, när Time Magazines jättereportage om stjärnan slår ner som en bomb. Personporträttet är omfattande, men allt annat än smickrande. I reportaget beskrivs Aretha som ett kedjerökande depo som hetsäter. Att hennes pappa har skatteproblem och det värsta av allt, det står att hennes man Ted misshandlar henne. Arethas äktenskapsproblem är plötsligt en världsnyhet. Och ju mer pressen spekulerar, desto hårdare sluter hon sig.
Och när hon såg det där i tryck så blev hon helt chockad. Hon var en artist med väldigt, väldigt stark integritet. Inte så uppfattad så trevlig och tillmötesgående. Så att efter det så blev hon ju som en mussla.
Aretha nekar till allt. Men det tar inte lång tid innan skilsmässan är ett faktum. 1969 är parets separation officiell.
Next song needs no introduction.
New Temple Missionary Baptist Church, Los Angeles 1972. 30-åriga Aretha står och blundar i den uppmickade talarstolen, omgiven av ett fokuserat tv-team. Hon har på sig en vit, långärmad skrud med silverpaljetter.
See?
När Aretha tar de första tonerna i Amazing Grace är det som att en tryckkokare exploderar.
Man bara reser sig upp och öppnar sig mot henne. Och folk bara spontant bara ställer sig upp och skriker och bara praisar och praise the Lord och henne liksom.
Med svetten lackande i pannan greppar Aretha tag med båda händerna om pulpeten som för att hålla i sig. Det är tydligt att det är något alldeles särskilt som händer i rummet.
Som musiker själv så har jag haft stunder ibland när jag känner att ja, det är väl det man kanske kan likna med vid flow. Tid och rum upphör och man är bara i musiken. Hon är i det där hela tiden. I det där tillståndet som ju alla vill nå. Hon är bara som en behållare som bara tar emot all energi och all musik som finns och bara kan reflektera den och förmedla den på ett sätt som alla förstår.
Gudstjänsten spelas in och ges ut på dubbel-LP:n Amazing Grace.
Hon hade haft ett pärlband av hits där alla skivor hade varit sekulär musik. Liksom. Och det var en fråga om att komma tillbaka till den djupare community som var kyrkan. Men sen ville hon göra någonting som spelas in live och där man hör stämningen. Och jag tror att det är just den här viljan att få höra miljön. Liksom. Och sen ville hon göra någonting som snudd på en sorts magnum opus.
Amazing Grace blir den bäst säljande gospelskivan genom tiderna.
Gospel hade ju börjat ses som lite så här föråldrat kanske. Och sen så bara flyttar hon på det med ett stort drag.
Det är catchiga låtar, det är perfektion. De har alla ingredienser. Det är soul, det är gospel, det är tidlöst. Hon banade vägen för många och det är stort.
Det här är artisten Mapei. Under uppväxten i USA var Aretha Franklin en självklar del av ljudbilden hemma.
Hon har alltid funnits där som en sorts familjemedlem eller en reflektion av de kvinnorna som fanns i min familj. Jag bodde med en afroamerikansk familj där kvinnan som tog hand om oss var född 1925. Så hon spelade mycket Aretha Franklin, Mahalia Jackson och liksom Diane Warwick och alla. Och det var som att hon fanns inne i vårt kök eller vardagsrum hela tiden.
Bland matos och skrammel av porslin lyssnar Mapei till Arethas röst och tillåter sig att drömma stort.
Aretha Franklin är som någon sorts själfull, soulig tröst, rådgivare, någon man respekterar och ser upp till. Istället för att göra sina egna misstag kan man lyssna på många av hennes låtar och få lite insikt.
Soldrottningen får Mapei att våga tro på sin egen musikaliska förmåga.
Aretha Franklin har påverkat mig i att man kan ha en stark röst. Ofta så ska tjejer vara väldigt sköra och sjunga väldigt fint och liksom, ja, men nästan inte sjunga, vara lite tysta. Men Aretha Franklin har någon sorts pondus och styrka och smärta och lite heshet som jag kan relatera till.
Mrs. Tyler, your husband has asked you for a divorce. I want you to give him one immediately.
Året är 1976. 4 år har gått sedan succén med Amazing Grace. Och i soffan i lyxvillan i San Fernando Valley i Kalifornien ligger Aretha och sappar mellan såpoperorna på tvn. Siggen glöder i askfatet. Och bredvid sig har hon pappkartongen med friterade kycklingvingar.
Hon hade liksom blivit en en institution så att folk kanske tar henne för given. Tidningar skrev om hennes skivor och så. Men det var inga som skrev om hennes musik med liksom en sån här förbluffad förälskelse. Så att jag tror att det var lite kräftgång.
Med undantag från Amazing Grace lyser framgångarna med sin frånvaro under 70-talet. I en tid då folk vill festa på diskotek får Aretha kämpa för att hålla sig relevant.
Om hennes grej förut var mix av en jordig rhythm and blues och gospel-influerad soul, så nu blev det just det här som någonstans ska passa in i nytt liksom, dansorienterat landskap. Även om det inte är renodlade discoskivor så är det liksom en annan typ av tempo. Och lite så här slickare. Jag tror att hon har liksom lite mer me-time och kanske familjetid på den tiden.
Så operaskådisarna gråter, hånglar och bråkar på tvn. Aretha har fått barn igen med en man som det precis har tagit slut med. Och även fast hon har lyckats gå ner i vikt känner hon sig fet. Dessutom tog den där jävla Natalie Cole hem hennes Grammys för Best Female Rhythm and Blues Vocal Performance. En titel som Aretha under de senaste åren i princip har abonnerat på. Allt Aretha vill är svepa en drink. Samtidigt har hon lovat sig själv att lägga av. Men missbruk och viktproblem är något hon kommer tampas med under hela sitt liv. Under de senaste 20 åren har Arethas relation med pappa Siel varit ansträngd. Men 1979 händer något som får Aretha att återigen sluta upp vid sin fars sida. Under ett våldsamt inbrott i Siels hem i Detroit utbryter en eldstrid. Pastorn träffas av flera skott och hamnar i koma.
De verkar ha haft en jättekomplex relation. Så det blev liksom nog en sån propp som gick ur.
Aretha flyttar in hos sin pappa för att ta hand om honom. Men hon hinner knappt sörja innan Siels sjukhusräkningar tornar upp sig. Och hon måste börja jobba igen. Vid den här tiden tänker nog många att Aretha Franklin är uträknad. Men det dröjer inte länge innan hon gör ett oväntat drag. Året är 1980, när Aretha Franklin, klädd i ett flottigt rosa förkläde och nopprig kofta, framför sin gamla hit Think i kultfilmen The Blues Brothers. I rollen som Mrs. Murphy, ägare av en soul food-restaurang, befäster hon sin position som drottningen av soul. Två år efter filmpremiären släpper Aretha sitt 27:e studioalbum Jump to It, som blir en succé.
Både radioplåga och i var och varannan DJs skivväska. Renodlad diskon hade liksom mött sån backlash och den hysterin hade liksom svalnat av. Men sen så kom ju ett 80-talssound som delvis var lite influerat av boogie eller 80-tals soul. Men Aretha Franklins take på det är liksom 10 av 10.
Aretha är tillbaka i strålkastarljuset. Hon flyttar också tillbaka till sin hemstad, Detroit. Med låtar som Free Way of Love, Girls Are Doing It For Themselves tillsammans med Annie Lennox och Pink Cadillac i ryggen väljs hon som första kvinna någonsin in i Rock and Roll Hall of Fame 1987. Vart hon än går möts hon av stående ovationer. Pengarna rullar in och hennes liv kantas av fester, lyx och överflöd. Sin titel som drottningen av soul bär Aretha med en självklarhet som både inspirerar och provocerar.
Hon var ju verkligen en pionjär och en diva.
Ulla Vretagen.
Allvarlig, inte insmickrande, alltså otroligt kraftfull i sitt uttryck. Larger than life är väl egentligen det man skulle säga att en diva är. Precis så är ju Aretha Franklin.
Diva. One who is very grand. One who has major credentials. Who has sometimes been called difficult. I think prima donna. That kind of thing.
I en intervju med Border Crossings år 2008 ger Aretha själv sin definition av en diva.
I suppose I could be that, but only when one is being unfair to me. And then I could do another number. Mm-hmm. But I prefer just to be who I am and just do my thing.
Det finns en anledning att hon hela tiden står upp för sitt eget värde.
Musikjournalisten Petra Markgren Wangler.
Hon står också upp i att det här vill jag prata om just nu, det här vill jag inte prata om. Att våga sätta de gränserna gör ju också att man blir ett alternativ till den som hela tiden måste prata om sig själv för att kunna sälja sin konst.
The Star Spangled Banner is neither an easy song to sing, mm-hmm. or a typical Aretha tune. How does the prospect of doing it sit with you?
Året är 1992 och Aretha Franklin gästar ett amerikanskt tv-program inför morgondagens framträdande av nationalsången på Demokraternas partikongress.
My sister said that. Irma said the same thing.
She said what? It's not an easy song?
It's not an easy song to sing. Yes, it is.
It is?
Yes.
Why? I mean,
melodically,
you do
it just is.
Hon sitter vid pianot, klädd i en beige kavaj och matchande byxor, och tar programledarens påståenden med ro.
But supposedly it has such a range that no matter what key you begin in, mm-hmm. the lows are too low and the highs are too high. That's not true?
No, because when you have range, you can go from one end of the spectrum to the other.
Utåt sett håller Aretha sin obrydda diva-aura uppe. Men bakom fasaden är det sämre ställt. Märkt av 80-talets många dödsfall i familjen, pappa Siel, syster Caroline och Arethas bror Cecil, har Aretha svårt att gå vidare. Hon har också ekonomiska problem, med skulder till allt ifrån taxiföretag för sina många turer i limousin till florister och rörmockare hemma i Detroit. Men några undantag är 90-talet heller ingen succé för Arethas karriär.
Det är ett annat sound liksom, som gäller. Men tänk allting ifrån Mary J. Blige eller liksom Toni Braxton. Eller det finns så många som egentligen följer massor i hennes blueprint hon har satt. Men man ser inte den blueprinten, man tänker bara på att det är någon ny stil. Liksom. Så att då låter hennes grej lite gammaldags.
Ett av de undantag som faktiskt får ringa på vattnet är ett uppmärksammat samarbete. När USAs då hetaste sångerska, Lauryn Hill, bjuder in Aretha att medverka på hennes låt A Rose Is Still A Rose 1998, kan det inte bli annat än succé.
Det är lyckat och det är ögonfallande liksom. Men det är ändå, det säger någonting att det är någon annan väljer att lyfta fram henne som hon kommer i den pjuset, snarare än att hon släpper en bomb på egen hand.
I en källarlokal i ett regnigt, grått Detroit sitter musikjournalisten Peter Markgren Wangler på en hård stol och prasslar nervöst med sina papper. Det är den 20 mars 2000 och det murriga rummet är minimalt. Det är ett under att de har fått plats med all tv-utrustning.
Det är så lite så att sminkösen och make-up-artisten står liksom upptryckta mot väggen och jag sitter där och väntar på att de ska komma.
Vid den här tiden jobbar Petra som programledare för SVTs musikbyrån. Och hon har som första skandinaviska journalist fått en intervju med drottningen av soul.
Jag ska göra intervjun på en restaurang som heter The Golden Mushroom där hon bor. Och det har föregått av att vi har naturligtvis beställt så att hon ska ha hair and makeup. Det ska vara en limousin, det är 3 security och så vidare. Hon sitter och äter en lunch på vår bekostnad uppe i den här fine dining-restaurangen. Och vi har då hyrt ett rum nere i källaren.
Att få till intervjun gick snabbare än Petra någonsin hade kunnat vänta sig. Utgångspunkten är den filmade Aretha-konserten på Berns från 1968. Som Petra har grävt fram ur SVTs arkiv.
Och det går väldigt snabbt. Det tar kanske, jag gissar, 2-3 veckor innan allting är i hamn. Och då har jag ju kollegor som har sökt henne i decennier. Det som gör att jag får intervjun är ju att jag väljer att ha en musikalisk ingång. Att vi pratar om det som intresserar henne. Aretha pratar inte om sitt privatliv. Hon sitter inte och analyserar eller intellektualiserar så som journalister gärna gör om henne. Utan hon uttrycker sig genom musiken. Så att just därför.
Mötet har dock föregått av ett intensivt faxande mellan Aretha och Petra från hotellrummet i Detroit.
Hon sitter och skriver ner små anteckningar och delar hur hon vill ha vissa saker, hur segmenten från den här konserten ska användas och så vidare. Och jag tänker bara, oj, på detaljnivå. Och då förstår jag ju hur otroligt viktigt det är för henne, vilket sammanhang hon medverkar.
Nere i källaren under The Golden Mushroom har Petra börjat svettas i det starka ljuset från lamporna. Hon har förberett sig till tänderna, men är ändå nervös inför det möte som ska komma att bli ett av hennes livs största. Plötsligt hör hon steg utanför dörren.
Och in kommer Aretha, lite makead och fixad i en grå joggingdress och sneakers. Så långt ifrån glamdiva man kan komma liksom. Och sätta sig i stolen som jag framför bara, yeah, let's begin.
Here we go. So, I guess we start off. So I figured I'd start off with the essential questions. So I'm getting real deep right now. What do you consider to be the essence of soul music?
It's too early to be so deep.
Is it?
Yes, it's okay. Just too early for that.
Okay. Do you want to try to elaborate?
Yeah,
on
we'll
it?
Come back to that towards the end.
Okay. Because if we start off.
Nej, men jag känner ju att jag sitter ju där som en vit 29-årig musikjournalist och ställer den mest pretentiösa frågan man kan göra liksom. Där känner jag bara så att okej, okay, där gick den intervjun åt helvete. Snabbt tänker man om okej, okay, vad ska vi köra nästa grej? Då pratar jag om så här Reverend C.L. Franklin. Nej, jag vill inte prata om det heller. Jag bara okej. Okay, vi tar någonting enkelt då liksom. Hur var musikbranschen då jämfört med nu? Varpå hon svarar, it was pretty much the same. Och där kände man, okej.
Trots den knackiga starten får Petra och Aretha till slut bra kontakt. Under intervjun berättar Aretha fritt om sin musik, men i vanlig ordning ingenting om sitt privatliv.
Min fotograf sa ju det till mig, oj vad du knådade och knådade Petra och det kom ingenting. Och så kände jag ganska länge och ganska mycket. Sen så tänkte jag efter ett tag, nej, hon gav ganska mycket. Jag tror inte att jag har sett andra intervjuer där hon sitter och skrattar och sådär heller. Hon var ju väldigt privat av sig. Så det var ju en bra intervju.
Och till slut får Petra svar på sin första fråga om vad essensen av soul egentligen är.
Det hon sa var att det finns soul i så många olika typer av musik. There is soul in country music and in R&B and in arias. Så att hon landar i då liksom att I try to not articulate it, I try to not decipher it, I just sing it. Och det är därför vi älskar henne. Ain't no way for me to love.
Now, your new album is your highest debut of your entire career on the Billboard charts.
I heard that.
It's 72.
That.
How does it feel to have such a high charting album at this stage in your career?
Absolutely wonderful. Whoa! And what
do you think people... Den 10 november 2014 gästar 72-åriga Aretha Franklin Wall Street Journal för att prata om sin senaste platta. Hon är klädd i svart skinnjacka och gympaskor. Och skrattar och skämtar med reporten. Stjärnan har under sina 6 decennier i musikbranschen vunnit 18 Grammys och sålt över 75 miljoner album över hela världen. På den nya skivan Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics finns covers på bland andra Adele, Sinead O'Connor och Gloria Gaynor.
Now, since your new album is about divas, I want to just sort of throw out a few names of divas and sort of get your one-word reaction, sort of get your impression of various singers. So when I say the name Adele, what comes to mind?
Mm-hmm. Young singer, good singer.
Alicia Keys.
Young performer, good writer, producer.
Taylor Swift.
Okay, great gowns, beautiful gowns.
Whitney Houston.
Whitney was a talent. Definitely a talent. She had a gift.
Nicki Minaj?
Nicki Minaj. Now I'm going to pass on that one.
Det är nu som Aretha Franklin en gång för alla ska befästa sin roll som soulens största diva. Kennedy Center Honors, Washington 2015. So 73-åriga Aretha sitter vid den svarta flygen mitt på scenen. Hennes bruna fotsida päls ligger draperad över axlarna och handväskan ligger framför henne på flygen. I publiken sitter höjdare som låtskrivaren Carole King och presidentparet Obama. Att sångerskan i flera år har kämpat mot cancer kan man inte tro när hon brister ut i You Make Me Feel Like a Natural Woman.
Ja, det är så fantastiskt. Jag gråter varenda gång jag ser det där när hon sätter igång och spelar och sjunger som bara hon kan.
I slutet av låten lämnar Aretha pianot och det hon ska göra nu ska komma att bli ikoniskt.
När det är maximalt känslomässigt så bara sliter hon av sig pälsen och bara släpper den och bara publiken bara jublar och det är stående ovationer.
Med gesten skriver Aretha in sig i en lång diva-tradition.
Ja, det är ju en fantastisk symbolisk handling divor emellan. Att man på en divas begravning kastade sin päls för att hylla divan men också för att trotsa döden. Också visa sin egen status som den nya drottningen eller den nya divan. Och sen finns det ju andra tolkningar att hon tar av sig sin rustning, liksom bara visar den gamla kvinna hon är, klär av sig och står där. Men det roliga är ju att Aretha Franklin själv då på sitt typiska sätt bara beskriver som att ja, men jag var rädd för att bli förkyld. Och sen när jag hade sjungit mina svåraste toner så släppte jag den bara, för då var jag varm.
Vad ingen vet där och då är att det här kommer bli ett av soldrottningens allra sista uppträdanden. Den 16 augusti 2018 dör Aretha Franklin i sviten av cancer, 76 år gammal.
Det kändes tomt liksom och soulen dog på något sätt.
Artisten Mapei.
Den här trygga, souliga liksom, musiken man hörde i köket, den eran försvann och det ekade dött. Sen kollade jag på hennes begravningsceremoni och den var väldigt mäktig. Och det förstår jag, så hon var ju en gudinna.
Just look at the line. It's the last opportunity fans will have to view music legend Aretha Franklin. It's four city blocks long.
TV-programmet Inside Edition rapporterar när kön av sörjande fans sakta rör sig längs med kravallstaketen på Seven Mile Road i Detroit. Det är den 1 september 2018. Himlen är grå och Aretha Franklin har kommit till sista akten.
The Queen of Soul's body arrived at the church where she sang as a child. Aretha also got her third wardrobe change, a custom-made rose gold knit dress with rose lace and South Sea pink pearls.
Den 3 dagar långa begravningen, som innehållit publika visningar av Arethas öppna kista, mynnar ut i en nära 8 timmar lång livestreamad ceremoni. Aretha själv har planerat allt i minsta detalj.
Det var ju som en statsmannabegravning. En diktator som dör i tredje världen hade inte fått hälften så mycket uppmärksamhet.
Uppträdanden av artister som Ariana Grande, Faith Hill och Stevie Wonder, ett 30-tal talare och över 100 rosa Cadillac-bilar som står parkerade på gatan är bara några av divans storslagna planer. Det här är hennes sista performance.
Hon vill att det skulle go out with a bang på det sätt hon levde. Arethas betydelse i musikhistorien är att hon, likt nästan ingen annan, lyfte soulen från att vara liksom någon liksom liten sak i marginalen till någon musik som alla älskade.
Musiken Mapei.
Aretha Franklins avtryck är att man kan vara äkta. Att man kan liksom vara en stark kvinna. Le ibland, inte le ibland. Vara privat och låta musiken stå för allting. Det handlar om musiken och ens unika röst.
Jag tror inte någon som lyssnar på eller tar del av populärmusik har kunnat undvika henne eller undvika att drabbas av henne. Så hon är så stor förebild för så många så att det är nästan lite ogreppbart.
Musikjournalisten Petra Markgren Wangler.
Man behöver inte mystifiera. Man kan bara erkänna att Aretha Franklin var en av de största talangerna som har funnits i populärmusiken. Jag kan inte komma på någon som matchar henne.
Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Aretha Franklin av och med mig, Siri Hill. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Slutmix, Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om ljudklipp och låtar i programmet så hittar du det på Sveriges Radios hemsida.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.